Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
De står och kramar, håller i så här, lite lätt böjda knän och står och höll om varandra och kramade alltså, i 40 sekunder. Och sen tittade väldigt länge på varandra när de hade kramat klart in i ögonen. Och
men jag fick vadå, ju panik. Vid incheckningen? Alltså.
Vid incheckningen, ja. Folk som hade varit på de här kurserna förut då.
Aha. Kom jag upp därifrån och då säger den här killen vid skrivbordet sådär. Du, kom på torsdag. Kom förbi på torsdag. Då ska vi spela in en porrfilm här. Då får du vara med om du vill. Det kostar bara 80 kronor som nu. Gå ner och sen är du med i den här porrfilmen.
Det är en dålig deal. Får jag bara flika in och säga att man betalar för att vara med i porrfilmen.
Man ska ju få betalt.
Man ska ju få betalt.
Hjärtligt välkomna till Raw Comedy-podden. Jag heter Hasse Brontén och har begett mig till...
Till mig då, som heter Mårten Andersson. Och det är första gången du är i mitt hus. Vi brukar alltid vara hemma hos dig.
Ja.
Sen corona slog in så har det inte varit någonting på Acast utan bara hemma hos dig.
Precis. Och jättefint här. Du har gjort ordning i trädgården, kan man ju se på din Instagram.
Den omtar. Det är bara trädgård nu, hela min Instagram.
Du är den nya Ernst Kirchsteiger.
Jag är stand-up-världens Bosse Rappne.
Och men väldigt fin vibe här. Fint område, fina hus, jättefin trädgård, altan, grillen. Och
harmoni, eller hur?
Harmoni. Tills jag sätter mig här vid ditt köksbord och känner att det är någonting med auran. Ja, det är någonting med feng shui. Titta till höger. Vad ser jag? Jag tar ner den nu från hyllan. Olivolja från Paolo Roberto. Vad fan är det här? Inte undra på att det är bad liksom vibe i köket.
Men vadå?
Den är ju smittad. Han har ju...
Har han gjort något dumt eller? Ja. Men faktum är, jag har ju precis som alla andra i det här landet inte lyckats undgå vad han har gjort och konsekvenserna av det. Men den där oljan kostade ju 200 spänn.
Den måste ju... den är kvar.
Nej, den borde väl hivas.
Det är klart den inte ska hivas om det är bra olivolja.
Man kanske kan rebranda den och sätta en egen etikett över. Men det är ju samvetet vill ju inte... Men pengarna är ju redan spenderade på honom.
Ja.
Så att jag menar, det kommer ju inte... Jag hjälper ju inga offer genom att hälla ut oljan. Ett statement möjligen för min eget att så här... Nej du, den här oljan konsumerar vi inte i det här hemmet.
Ja, nej... Alltså nej, du hjälper väl ingen och man hjälper väl inga offer med att inte, alltså de produkterna som finns kvar på hyllorna och allting, men ska man verkligen dra in alla hans produkter alltså, är det så?
Jo, men det ska man väl, alltså jag vill bara säga så här, tydligt ställe, för det är så många gånger när det kommer till humor, även om det här är ett försök till någon slags humorpodd, så är vi ju, vissa veckor undrar man att ni kanske skulle försöka lite hårdare, men jag känner väl lite grann att ibland så kan folk missförstå en.
Uh-huh.
Och så jag vill verkligen tydligt säga att naturligtvis, jag tror jag talar för dig också här, utifrån din kvinnosyn, att vi båda två naturligtvis tar enormt starkt avstånd från det här som han har gjort då, köpa sex och sådär.
Mm.
Men någonstans tycker jag också att man kan hitta någonting i hur man själv funkar i sådana här sammanhang. För både jag och Stasha då, min tjej, har precis upptäckt en av hans produkter. Så det var först när jag var så här, när jag bara, men vad fan, vad har du gjort nu? Vad har du gjort? Nu kan jag inte köpa din pizzabotten längre.
Är den bra?
Ja, alltså tyvärr är den ju fantastisk. En färdig pizzabotten då, alltså som stenugnsbakad grej. Så lägger man bara på ingredienserna själv med ost och grej. Och det blir så otroligt gott. Men det säger ju lite grann om hur dum i huvudet man är, kanske lite egoistisk, är att man känner verkligen för det här, men sen är det så här, fast i väldigt god pizza. Alltså, kan du känna igen dig där? Eller är jag helt... Alltså, borde man verkligen vara stenhård här nu? Och bara...
Jag måste säga, jag tycker att det är lite panik, moralpanik. Och folk ska ta avstånd. Det är lite så här, självklart tar man väl avstånd, normal människa, från människohandel och sexköp. Det tycker jag knappt ska vara ett statement. Det är som människor idag säger, jag är antinazist.
Mm.
Wow, vilket statement.
Mm.
Alla normala människor är antinazister i naturen. Ett fåtal...
Nej, inte din mamma då, men alla andra.
Inte mamma Ota.
Hon lämnar partiet, vad var det för förra året?
Några år sedan. Nej, men är det verkligen liksom att göra ett statement? Jag är emot människohandel. Det är klart att vi är det. Men det, såklart så när det kommer upp en sån här grej...
Men det är liksom, du menar att det är liksom så här Black Lives Matters? Att det är självklart att de gör. Men bevisligen så finns ju det därför att de har enormt mycket problem. Och att sexhandel är, och trafficking är ett mycket större problem än vad kanske du och jag... Eller du har bättre koll på det än jag. Även om det var länge sedan du var polis så tänker jag att du har väl... Genom Snutpodden också lite koll på sånt där.
Ja, ett avsnitt där faktiskt. Ja, han Simon Häggström som jobbar på NOA, som är polis och jobbar med människor, handel, trafficking och prostitution och sånt där. Det avsnittet har rullat nu, ser jag. Nummer 84 om ni vill lyssna. Där handlar det om hur det är att jobba som polis med de här grejerna.
Mm.
Men jag kommer ihåg, jag ska berätta det faktiskt. Mitt första polisiära erfarenhet av sexhandel.
Mm-hmm.
Alltså det är ju faktiskt lite roligt. Jag var ju ung som började om ung polis, 21 år bara. Och sen började jag ganska tidigt jobba civilt, så jag lät mitt hår växa ut.
Mm. Hade du långt hår?
Ja, långt hår.
Jag kan inte tänka mig det med långt hår. What?
Av svart. Ja. Så såg ut som en indian typ.
Okay.
Men hur som det var, så jobbade jag då på Plattan med narkotikaförsäljning där. Men så kom vår spanchef då, som heter Uno Hågestam, in och sa så här: Brontén, får komma in på mitt rum. Jaha, tänkte jag, vad är det nu då? Ah, det är någon jävla bögklubb här, du får kolla upp. Jaha, så jag får tänka ingenting vad det ska kolla upp. Och då var det ju inte, fanns ju inte sexköpslagen och sådär.
Uh-huh.
Men då var det ju mycket spridande av smitta och HIV och AIDS. Och man fick inte ha glory holes, alltså så här, typ hål i väggen som man stoppar in snorren i och hoppas det är någon på andra sidan.
Just det. Jag hoppas att det är en människa på andra sidan.
Och jag ska då säga att min erfarenhet av sexklubbar eller porrklubbar var... Noll. Jag var jag nog 27 år. Jag hade liksom haft en tjej i hela mitt liv. Och då sa han så här, gå ner på den här klubben va. Så kollar du läget, kolla om det finns brandutgångar. Och så här, jaha, okej, tänkte jag. Ja, så jag dit och det var på Rådmansgatan 59. Och den här klubben heter Pir 59. Kommer dit, det är en dörr. Jag lovar att lappen var alltså, som det står Pir 59. Det var Times Roman 8. Som okay. Satt på den där dörren.
Ja.
Så jag går in där, mörkt.
Själv eller?
Själv, mörkt. Jag var ju beväpnad. Så, men det var ju, det sitter liksom en kuf bakom ett skrivbord.
Du hade fullt med ammunition i kulorna. Jag skojar.
I hyllor med så här videouthyrning då. Det var bara liksom sådana videokassettfodral med typ ett kollegieblock nedstucket. Och så stod det kanske så här, tre killar, en tjej. Så hade de spelat in det på stället där liksom.
Okay.
Så kunde du hyra bås, gå in där och mysa lite med dig själv. Så jag gick där och låtsas titta på dem där. Och så går jag fram till den här killen. Och så står en skylt, så står det så här: en trappa ner, 80 kronor. Jaha, tänkte jag, vad är det här då? Och sen så är det en ask, ägg. Så är det ägg, 10 kronor. Jaha, jag fattar ingenting såklart. Jag får gå ner och så betalar det. Gå ner för en trapp. Det var helt mörkt.
Men köpte du ägg också?
Ingen köpte inga ägg.
Nej.
Jag tänkte,
kändes rimligt
vad
intervjuer.
Fasen är det med äggen? Alltså? Ja. Så gå ner för den här trappen. Det är bäckmörkt. Supernervös alltså. Jag vet inte vad jag är liksom. Och håller i en sån här ledare. Det svänger liksom lite till höger. Sen längre ner till vänster. För den här, ner, jag ser nere vid trappen där. Så flimrar det liksom från en tv. Du vet, ljudet som från en tv. Eller ljuset från en tv. Går in till vänster. Det första jag ser, sitter en gubbe och runkar i en fåtölj.
Själv?
Själv. Längre in till vänster så trycker en kille på en annan kille i en soffa.
Mm-hmm.
Och jag kan säga, jag bara stod i den där dörröppningen och alltså jag hade aldrig någonsin tidigare ens, jag var fan i chock.
Mm-hmm.
Så jag vet inte, jag ska väl försöka se naturligt. Så jag stod och lutade mig lite sådär och och låtsades som att
blända in.
Ja, men liksom, tjena, liksom. Och bara, vad är det här? Vad är det här? Alltså, de hade rollat väggarna svarta, golven, allt var rollat svart.
Mm.
Var nere i källaren, de här källarna.
Men hur lyckades du se Paolo Roberto då? Nej, just det, förlåt. Det var första gången han var nu här i veckan.
Går in och sen går jag runt i de där lokalerna och liksom försöker estimera om det, hur stort det är, om det finns några nödutgångar och du vet. Sen, ja. Ta mig upp därifrån och då säger den här killen vid skrivbordet sådär. Du, kom på torsdag. Kom förbi på torsdag. Då ska vi spela in en porrfilm här. Då får du vara med om du vill. Det kostar bara 80 kronor som nu. Gå ner och sen är du med i den här porrfilmen.
Det är en dålig deal. Får jag bara flika in och säga att man betalar för att vara med i porrfilm.
Man ska ju få betalt.
Man ska ju få betalt. Han har missuppfattat upplägget.
Och jag visste ju redan då att jag inte skulle bli någon ny Ron Jeremy om man säger så.
Nej.
Men så tänkte jag så, ah, okej. Okay. Ja, kanske. Vi får se vad jag gör på torsdag.
Ja.
Så jag går tillbaka till polisstationen, skriver en promemoria om det här. Så pratar jag med min spanchef. Och då säger han så här, men vadå? 80 spänn för att betala. Det är ju koppleri. Alltså du betalar så får du sex, även om det filmas.
Ja, just det.
Så vi gör tillslag på torsdag då.
Ja.
Ja, tillslag där. Vart det inspelning och det stod någon taxichaufför där med brallorna nere och på bargärning liksom. Så ja, det var ju koppleri-anmälan för det där. Och så tänds det upp. Det är så förjävligt ut i de där lokalerna. Alltså.
Ja, det är ju sällan lokaler ser trevligt ut. Det vet man med nattklubbar också när de tänder upp efteråt.
Sen så,
det kan inte ha sett trevligt ut på en porrklubb, menar jag.
Nej.
När man tände upp.
Papper och... Ja, kan jag tänka det.
Med ägg.
Exakt. Alltså, jag måste kolla upp det med äggen. Alltså. Så jag går fram till den här killen då. Samma kille som var där då. Då sa jag, du, jag måste bara fråga. Men äggen, vad gör du med äggen liksom? Och han bara, nej alltså, nej, jag jobbar i Paris och det är bara om du är hungrig, kanske sugen på ett ägg.
Okej.
Okay. Vilket jävla antiklimax.
Ja, verkligen. Det är ju en svårt nischad ägghandel.
Ja.
Om man gillar porr och ägg.
Men det jag måste säga, det var första kvällen som jag inte kunde somna efter ett arbetspass som polis. För det var som att jag hade kommit in i en ny dimension av världen.
Det låter så, alltså man ser ju nästan som ett bäckavsnitt framför sig. Hur?
Nej, men det var helt faktiskt makalöst att komma ner i den här världen som var, man bara, men finns det här liksom? Och sen tycker jag det är intressant det här med Paulus, för det var ju så, han blev ju gripen 19, så det måste ju ha varit något, alltså vem går alltså vid 17-tiden ett eftermiddagsjöka då liksom?
Mm.
Det känns ju inte som att man är ute efter lite så här romantiskt och pillow talk. Och det är så många steg du måste klara av innan du är där, kan jag tänka mig.
Ja.
Du är ett förhållande...
Nej, men det största problemet tycker jag är med honom, det är flera som har varit tagit upp det också. Det är ju den här, det är flera som föll på det under MeToo också, som har målat ut sig själva till liksom själens krigare, och så är man liksom en hustrumisshandlare, eller så är man liksom den största feministen, och så åker man dit på våldtäkter. Det var ju flera sådana fall, och i det här är det så här, precis,
men det här är
Alex Schulman skrev ju,
han är antifeminist ju, Robert.
Ja, men han är ju väldigt mycket så här, skärp till dig, ta tag i ditt liv, det börjar fan men nu, sitt inte där med ursäkter, var ett bra exempel för andra, var ett föredöme, dömer, kör nu! Och sen så går han och köper en hora liksom. Det blir ju, fallet blir ju enormt mycket, när någon ska hålla på att läxa upp en liksom i hur du ska leva ditt liv.
Nej,
lever man inte som honom, och också allt det här med kärlek och sånt, hur man ska jobba för att få ett fantastiskt förhållande, det blir bara, allt var ju bara fucking bullshit. Och det sjukaste var ju dagen efter då, när han skulle då samla ihop spillrorna av sitt liv, av ett liv, och man tänkte då att det gällde den här tjejen. Nej, det var det han själv. Bara upp på hästen igen. Nu är det bara, han är ju... Alltså, jag vet inte vad som pågår i den människans huvud. Men han kan ju inte må bra. Alltså.
Nej, men det ligger nog en sanning i det. Och det, vad jag var inne på lite grann. Att jag tror att det där är inte bara så att plötsligt händer det. Plötsligt det bara satt en hora på min penis. Så jag visste inte vad jag skulle göra. Alltså, det är så många steg. Så ska jag göra det? Alltså, vad hittar man det? Ska man googla? Ska man söka upp sidor på nätet? Ska man ta kontakt? Ska jag ha med mig kontanter? Vad kostar det? Vem ska jag träffa? Hur ringer jag på? Alltså, det är så många steg där du hinner ångra dig. Ska jag dra ner brallorna eller ska jag inte göra det? Ska jag gå härifrån? Ska jag ringa på ringklockan? Alltså, det finns så många steg där du verkligen kan liksom stanna till. Men vänta, vad håller jag på med?
Ja, just det.
Alltså det...
Varför har jag med mig olivolja? Min egen olivolja.
Jag hoppas att Mårten Andersson har kvar min olivolja i sitt kök.
Ja, ju mer vi pratar om det här så känner jag att den där åker ut, olivolja.
Så den ja, åker ut.
Man ger bort den i present. Det brukar man kunna göra. Här,
så öppnad också.
Ja, ja,
grattis på födelsedagen. Men sen är det inte lite också. Jag tänker också att det finns ju så... oerhört, alltså hur vi ser på brottslighet liksom. Det finns ju, jag tänker på han rånaren där, skådisen Mirsic, han har ju rånat, de fick komma över 900 miljoner eller något sånt där. Han sitter med Stjärnorna på slottet och han är cool att hänga med, och har man inte förstört liv för folk när man kanske, jag vet inte, använder vapen och hotar folk och så. Mm. Det är liksom typ citat lite coolare då, att kanske förstöra en människas liv på det sättet än att utnyttja det då genom att köpa sex eller sådär. Då är vi tittar ju på brottslighet ur olika vinklar liksom, lite grann.
Jo, men där finns det jättemånga aspekter på. Jag vet att jag har reagerat många gånger när man ser någon som åker dit för ekonomisk brottslighet som åker in på 4-6 år. Och så har du någon som har varit pedofil på förskolor och som åker in på liksom 8 månader. Sen är det klart som att det är fall till fall. Nu kan man ta mig inte på orden att det är exakt de här siffrorna. Men att det även på straffskalan känns ibland som att det är väldigt märkligt. Eller jag kanske har fel nu.
Nej, men jag tycker också, vi ser ju verkligen med olika ögon på olika brott. Och sen ekonomisk brottslighet kan man tycka, brott mot staten, man har lurat liksom staten. Mm. Det är inte så att någon människa, någon på Skatteverket känner sig extra kränkt. Nej. Alltså, det är liksom just brott ibland mot människor. Men sen folk som går ut och tar avstånd och nu är så otroligt aktiva. Det händer ju liksom förfärliga brott. Alltså, om man tar sexbrott, när flickor blir gruppvåldtagna. Vad är liksom Sara Larsson då? Eller varför är det så enkelt nu när det är en kändis att fördöma och fördöma? Och det är liksom en safe zone där för att... Men det är svårt, herregud. Det är svårt. Men den här olivoljan, jag måste fan lukta lite på den.
Gör det. Nog pratat om Paolo Roberto.
Ja,
låt oss det. Prata lite trädgård.
Nej,
skojar. Ja,
men nu finns det slut på trädgård. Slut. Jag sprang i alla fall milen igår.
Jag såg det.
Mm. Det var ju tufft.
Ja, det... precis.
Alltså,
jag såg tiden. Vad fick du? 55?
55. Ja, det var okej.
Okay. Det blev okej. Okay.
Ja.
Alltså, som du skrev, en mil är alltid en mil.
Ja, men lite så.
Det är något, finns något magiskt där när man kliver upp på tvåsiffrigt.
Men jämför liksom en timme på gymmet och en timme springa en mil.
Nej, det går ju inte.
Alltså, det är ju... Varje
men hur kändes det när du var ute och sprang?
Jag gjorde ett litet misstag. Det kändes ganska okej. Okay. Och lite som du berättade tidigare, att när man har kommit in i det...
Mm.
Så liksom rullar det lite grann.
Mm.
Men då hade
jag... Sen kom dippen.
Sen kom i dippen. Och sen gjorde jag ett major mistake. Att när jag var hemma typ.
Mm.
Då hade jag sprungit 8 kilometer ungefär.
Ja.
Så jag var tvungen att göra en lov. Och springa liksom från hemmet. Och sen så gjorde jag en lov som också blev för kort. Så när jag kom... Då hade jag hade bara så här 600 meter kvar.
Men du hade din egen hemdörr som hånskrattar åt dig gång på gång när du sprang förbi, eller?
Det är helt sjukt. Jag har en sån klocka, som pulsklocka. Så jag kollar inte första 8 kilometerna. Kollar inte på den.
Nej.
Men sista 500 meterna så bara... Vad fan, tar det inte slut någon gång?
Ja.
Och sen gick man äntligen. Men det är ju oerhört skönt efteråt. Alltså, men det, jag tycker det är en plåg. Alltså.
Men du har sprungit varje dag nu, den här runstreaken.
Ja.
Känner du någon skillnad i kropp eller i psyke?
Ja, det gör jag. Det känns lättare. Och jag känner att jag har... I början så släpade jag mig fram på långsammare tider.
Mm.
Så jag får...
Tyngre ben.
Ja, tyngre ben. Och sen så gör man ju de här... Som idag ska jag ju springa igen. Min klocka sa till mig att jag måste vila 72 timmar efter gårdagens pass. Tre dygn.
På grund av din puls?
Jag tror det. Jag hade maxpuls 170. Det är väl inte så jävla superhögt?
Nej, ja, inte om man är 75 års ålder. Nej, jag vet inte. Nej, jag tycker det är imponerande av dig. Det är inte så lätt. Ingen typ av träning som man ska göra varje dag är ju lätt.
Nej, det är lite mentalt jobbigt.
Ja, det är det. Alltså, Tristan, han älskar ju att klättra. Han klättrar ju allt möjligt här nu. Och då när vi skulle visa honom, för han vill helt enkelt bara klättra högre och högre. Han är helt orimliga, liksom.
Orädd.
Orädd, helt orädd. Men då hoppade jag upp i en av de här grenarna och tänkte bara så här, drar en kinn. Och jag brukar tycka det är det vidrigaste som finns. Men jag vet inte om det är den här totala avsaknaden av träning och som då borde göra att det var ännu jobbigare. Men jag lyckades ändå, jag gjorde 5 stycken med lätthet. Nej, vilket jag har nog aldrig hänt förut. Och då kände jag att jag kanske ska byta löpningen mot lite trädgårds... Man bygger ett gym ut i trädgården. Ett annorlunda trädgårdsupplägg.
Samtidigt som jag gör kin så håller jag på och sätter den här krukan med fötterna.
Nej, men alltså, du vet, jag pratade ju, var det förra podden om att jag har tappat det?
Ja, du har ju tappat det.
Ja, men att det har blivit lite som ett knark nästan. Jag vet inte om det var det jag sa. Att jag åker och köper grejer nu på tider när jag vet att Stasha är på jobbet, på kontoret. Så hon inte ska märka att när jag öppnar bakluckan. Hon bara, men öppna bakluckan. Jag bara, nej, nej, den är trasig. Hon bara, men öppna bakluckan. Och så bara, men jag har inte öppnat. Så öppnar man så ligger det bara massa jord där igen. Hon bara, men vad fan, hur mycket har du handlat? Vad har du handlat för? Hur mycket har du handlat för? Sådär, så att så nu är jag ska portionera ut liksom grejerna på, nej, det kommer ju sluta med Lyxfällan för mig.
Men är det, det
första stapeln är kogödsel, 15 000.
Men alltså, har det fötts ett nytt intresse, helt ärligt alltså?
Helt ärligt så har du verkligen gjort det.
Ja.
Och det
alltså,
är
kul.
Ja, men dels så, som min faster skrev till mig, eller moster, förlåt, blir det ju såklart, som skrev att det kanske sitter i generna. Min morfar var ju från Hudiksvall då. Mamma är född i Hudiksvall, jag är född i Stockholm. Men han var ju, åtminstone har jag förstått det så, att han var först i Sverige med att importera tulpaner från Holland.
Jaha.
Och även om han inte var det så var han i alla fall en av de absolut första. Och de hade stort, alla visste då vem morfar var i Hudiksvall. Hanssons blommor och sådär. Så det har funnits liksom massa blomintresse i släkten. Mamma och pappa håller på att fixa hemma och sånt där också. Men det jag framförallt gillar med det är att dels är det väldigt meditativt att man gör något så här fysiskt arbete.
Mm.
Jag gjorde så mycket konstig terapi genom åren. Jag var i Holland bland annat i 3 veckor och man fick inte sova någonting i stort sett. De så här snittade på 3 timmar. Ja, men jag gjorde ju massa konstig terapi. Så utlevelseterapi som gick ut på att försöka hitta tillbaka till. Jag kände mig känslokall och jag kände mig avstängd och avprogrammerad. Det var väl naturligtvis alla jävla fester och sprit och liksom sådär som gjorde att det var ju bara gift i hela jävla kroppen förmodligen. Men då var jag så här, men jag behöver vakna upp, jag är på fel väg. Och då åkte jag upp och gick på glödande kol och man fick göra så här ett 12-stegs aum där man då ena sekunden så skratta helt hysteriskt och sen skulle man gråta och sen så skulle man liksom visa kärlek och sen skulle man visa hat i olika positioner och grejer då. Och i normalfall då när man gör det här i varje fas 10 minuter. Men där var det ibland en timme per fas och galenskap en timme, skratta, gå runt och skratta, alltså, man kände sig så fake och så, det var så mycket.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Okay, men det jag skulle komma till då var att när man har gjort allt det här och bara tömt hela systemet på bara känslor och liksom knäppa situationer så ville de att man skulle grunda sig.
Mm-hmm.
Och i det här var ett ställe som låg då en timme utanför Amsterdam med stora trädgårdar. Och då fick man ju stå där, antingen fick man hålla på med matlagning och skära grönsaker och såna här saker som kom från deras trädgård, eller så fick man ju stå och kratta löv eller påta i deras liksom buskar eller liksom kryddor och sånt där. Och just för att man skulle landa och i någon slags process. Och det kan jag tycka också nu när vi, jag menar, nu är Stasha snart inne i vecka 35 i graviditeten.
Mm.
Vi är fortfarande byggarbetare överallt. det är så här byggarbetare på taket, de är i källaren, jag öppnar ugnen här bakom mig, så bara dobre dan, man bara, vad fan,
mellan er i sängen.
Ja, men nej, verkligen. Så att i det kaoset så tror jag att det har blivit en väg för mig att få några stunder av frihet. Så det är rena, och sen så blir det väldigt fint att dels att lära sig något nytt i skitcoolt, oavsett om det handlar om, i ditt fall, löpning och se utvecklingskurvan. Och så är det även med det här att få så här gå in och säga så här, vet du, jag kan ingenting om det här när man är där första dagen. Så här, hur planterar man? Ja, men du ska ha kogödsel, barkmull och plantjord. Aha. Ja, men sen nästa gång man kommer dit, man bara, då vet man det. Då är man så här, då har man är på nästa nivå. Då är man så här, okej, okay, jag har förstått att man ska ha surjord när det kommer till rhododendron. Vad beror det på? Ja, men så behöver man inte fråga, men jag är nyfiken. Ja, men det är därför att det är en växt som bla 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 bla. Och så är man så här, ja, man lär sig lite mer, hitta något nytt ställe. Så här, jag var ute på Ulriksdals trädgård där häromdagen. Köpte blommor där, och man ser så här färgerna, och så ser man, aha, den här klarar inte frost. Det visade sig att det var inte bara en film i Disney-film, Frost. Fråga mina tomatplantor. Nej, men lång historia kort, så är det väldigt fint att se, när man så rycker upp grejerna och allt ogräs, så ser man helt plötsligt att det växer fram en trädgård. Och sen när man då sår någonting som man själv valt och gjort enligt anvisningarna, och helt plötsligt börjar någonting växa. Det finns något fint i det.
Men jag vill ju veta mycket mer om den här 3 veckors grejen i Holland. Vadå, då pröjsade du då? Då skulle du resa ner dit, fick pröjsa någon kursavgift.
Ja, det började egentligen utanför Göteborg på ett ställe som heter Hällungen. Jag var tillsammans med min dåvarande flickvän Ulrika, var jag. Och sen så upplevde jag att jag fick så panikkänslor av närhet, alltså fysisk närhet. Och vad det kommer av, om det är från barndom eller liksom från något annat, vet jag inte. För jag hade väldigt kärleksfulla föräldrar, så det behöver inte vara där. Men på något sätt så kanske det var att man har olika behov. Och det märker jag med Tristan, det är inte alltid jag möter hans behov. Ibland orkar man bara inte. Så vem vet, men hur som helst. Jag fick så panik, och jag hade hela tiden tänkt att det var bara att inte jag och den här tjejen funkade. Men när det hände för 3:e gången i rad att jag fick såna här panikkänslor av att kramas och vad, så det insåg att jag har problem. Så då började jag googla på det där. Det här är ju 20-30 år sedan, så det fanns ju knappt. Jag tror att Alta Vista hade kommit, men Google fanns inte. Och då sökte på typ närhet och personlig utveckling. Hittade det här stället och kommer dit. Alltså det var som din story i när man åker ut i ingenstans och inte vet vad man ska.
Som min porrklubb-story.
För att jag åker dit helt själv då, till någon sån här kursgård. Och jag hade sett, de skickade broschyrer, det var så det var. Först skickade de broschyrer där de står på en äng och man ser folk som står och kramas på olika sån här. Jag bara, fick jävla psykos och bara kastade den där broschyren direkt. Jävla idiot, vad håller de på med? Eller sekt. Och sen insåg jag att men om jag tycker det är så sjukt att göra något så naturligt som att kramas, då är det jag som har problem. Jag måste åka. Fast allt i mig bara sa nej, 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 åk inte. Jag åker ner dit i alla fall. Bilar ner 5,5 timme. Kommer dit och liksom ser folk då när jag redan ska skriva in mig. Och jag känner mig helt bortkommen. Jag känner mig som du. Så här, var luta. Jag försöker luta mig mot något. Och se
dörrposten, liksom, det är nästan.
Ja, verkligen hitta en dörrpost. Ramla ut i huset. Och det står folk som kramas så här länge. De står och kramar och håller i så här, lite lätt böjda knän. Och står och höll om varandra och kramade alltså i 40 sekunder. Och sen tittade väldigt länge på varandra när de hade kramat klart in i ögonen. Och
men jag fick vadå, ju panik. Vid incheckningen?
Alltså. Vid incheckningen, ja. Folk som hade varit på de här kurserna förut då.
Aha,
och jag har ingen aning om vad det här var. Men då var det något som heter Humaniversity. Som då är ett holländskt, jag vet inte exakt hur det funkar nu. Men det grundas ju på Osho, om du känner till det.
Nej,
du har mycket att upptäcka här. Men jag är inte säker på att du behöver det. Men jag ska säga att det, är så här, det var en del knäppa saker med det där. Men det var otroligt, jag lärde mig enormt mycket saker. Men så här sharing, man satt och fick berätta om saker som har jobbat ens liv och lyssna på andra. Och där var det väldigt många sådana här brottsoffer skulle jag säga. Föräldrar som hade förgripit sig på dem och massa annat. Det var ju absolut inte därför jag var där. Jag var ju med någon sån här light-version som ville lära mig och känna mig naturlig att kramas och vara liksom ren själ. Alltså den här helgen då, vi fick inte sova någonting. Den pågick från fredag kväll till söndag sent på eftermiddagen. Och jag fattar, jag bara så, men när ska vi sova?
Du sa 3 veckor.
Nej, men det var ju det, för jag fortsatte sen. Efter den där första gången så blev det som en, så här, en ögonöppnare. Så jag åkte tillbaka helgen efter. Jag gjorde 4, ja men precis, men jag är lite så all in personlighet. Så jag gjorde det där 4 gånger innan jag fick sen höra dem att du borde åka till Amsterdam till deras huvudstad ställe, och då har de något som heter turistprogrammet. Och det var då 3 veckor. Och där sov man i snitt 2,5 timmar per natt.
Det kan vi inte vara
för att man ska... Nej, men det var väl inte det. Men jag tror de hade det mycket hårdare. Just när jag gjorde det där. Jag tror att de kanske har gjort det mjukare nu. För de fick en hel kritik också. Att det var många som inte mådde bra efter det där. Men det var för att man skulle inte ha något motstånd mot det de då försökte. De försökte resetta hela ens mindset i hur man hade...
Men hur var det när du kom hem sen då? Liksom, när du var hemma sen? Var det, kändes det bättre?
Nej, men jag var nog lite så här som de här Mandelmans.
Det är det ju nu också.
Ja, nu är det.
Du är tillbaka.
Nej, men jag var väl lite frälst så där. Men det var en stor skillnad för mig. Att man drack ingenting på var där 3 veckor. Och man var ute och jobbade i trädgården. Man gjorde terapi. Man mötte människor från hela världen. Man utvecklades. Det gjorde att jag började med en annan typ av terapi. Som var lite mjukare och inte så konfrontativ som det här var. Mm. Men jag ska säga att mycket av den jag till slut blev. Kommer nog faktiskt från all den där terapin. Och bland annat det i Holland.
Okej. Okay. Var det mycket coffee shops också eller var det ingen?
Sista dagen åkte jag faktiskt förbi en sån. Jag tittade bara utanför naturligtvis.
Det är såklart.
Ja,
såklart.
Det är ju det man gör. Det var första gången också.
Ska jag aldrig mer köpa din olivolja.
Men du har ju med dig dina, jag vet att det är flera av er som har mejlat också som har undrat vad händer med Hasse Hyllar och Mårten Manglar. Ja,
det kommer att gå.
Det kommer att gå lite grann. Jag har ju helt ärligt känt mig. Och det är väl för att vi inte jobbar egentligen.
Konstigt.
Jag har känt att jag liksom inte har några idéer. Det är knappt som jag träffar kompisar som jag har något att prata om. Eller så är det att man är så avstängd i sin så här, trädgårdsbubbla. Eller här.
Nej, men det är konstiga tider ju. Det är visst tusen.
Känner du igen det här?
Ja, det gör jag. Man går ju ner och man har stagnerat lite grann. Jag känner det tyvärr. För det finns ingen målbild liksom. Skriva till det eller ska gigga där. Eller... När vi körde streaming med råd, då... skrev jag några nya skämt i alla fall.
Du var jävligt bra alltså. Det sa jag ju för något avsnitt sen. Men har ni missat det hörni? Raw Comedy Streaming ligger alltså på Void. VOYD.se. Void.se. Mm. Och man kan även köpa det på Ticketmaster om man vill. De ligger där i 90 dagar. Och man kan kolla på bland andra då Hasse Brontén, mig, Nisse Hallberg, Marcus Berggren, Josefin Sonck, Johanna Hurtig-Vagrell med flera. Mm. Så det tycker jag man ska göra. Men jag ska faktiskt uppträda idag.
Ska du?
Ja. I samarbete med en bank, de heter Nordax, så har de, bjuder de på Raw och flera andra sådana här live-event till folk som har haft det tufft. Så vi ska uppträda ikväll för ett gäng IVA-sjuksköterskor i ett hus, i en trädgård. Så jag, Nisse Hallberg och Josefin Sonck ska då göra ett Raw kommer hem till dem.
Jaha.
Så det blir skitkul. Så jag vet inte vad jag ska... Jag har inga skämt. Har du några, kan jag få några av dina?
Ta det med min mamma Otta. De brukar gå hem.
Ja. Nej, men så det blir ju... Det kommer ju verkligen vara som att starta en riktigt kall och risig gammal Datsun. När jag ska upp på scen.
Nej, man vill ju vara varm i det här yrket. Att ha scentiden. Och man, jag tycker det är... Men det kommer gå hur bra som helst. Det är lite som när man är inne på 3/4 kilometern där. När man väl har kommit upp så kommer det rulla på fint för er.
Men du vet, när man springer där också så är det som att varenda man säger... Funkar det din hjärna så också? När du känner så här, men det räcker nu. För ibland kör du ju den här runstreaken, om jag har förstått det rätt, så ska man vara minst 1,6 kilometer.
Precis.
Ibland har du legat på 1,650.
Jag har legat faktiskt på 2 som lägst.
Ah, okay.
Och det är nog risk för att det blir en 2 eller en 3.
Ja, men det är ju nästan som en uppvärmning knappt. Ja. Men när man kommer upp på de här lite längre, det är då det här, i alla fall för mig, att det kickar in, man ser en parkbänk och så här, man sätter ner. Man har den här djävulen som sitter på ena sidan som är så här, men sätt, det räcker nu. Du har gjort det bra, sätt ner. Där har du en bänk. Kolla vad mysigt, vilken härlig bänk.
Plus,
och den andra är så här, kör på.
Jag är sån tönt. Jag menar, om jag ska springa 3 kilometer, spring lugnt. Mm. Jag kan bara jogga, spring 7 minuters tempo. Bara, det är 3 kilometer, då det kommer
kallas
ta...
ens att springa om man springer på 7 minuters tempo.
Det gör det inte.
Det är som den där småbarnen.
Ja, men annars, efter en dag du har sprungit min så springer jag oftast inte. Nu springer man då 3 kilometer kanske och bara i lugnt tempo. Men så ser man någon där framme och tänker så här, hur kunde jag hinna kapp den här personen?
Mm.
Varför tänker man ens så? Det är väl
en härlig vinnarskalle?
Ja, lite så. Men jag är ju 53 år. Jag hinner...
Det är det nya 50 nu. Du hade ju ditt roliga spel här. Jag vet inte om du sponsrade dem, men det spelar
ingen roll.
Älskling heter spelet, om ni tycker frågorna är roliga. Ska vi ta några sådana innan vi rundar av? Jag vet inte ens vad klockan är, hur länge vi har hållit på här. Men vi myser vidare med er som vill.
Ja.
Första är då, det här tyckte jag var fin. Jag tar den här då. Ja. Vilket är ditt absolut finaste barndomsminne?
Oj. Jag har faktiskt ett minne som jag hade i min show slash nu föreläsning om min pappa som var psykiskt sjuk. Men jag har ett väldigt fint barndomsminne när vi åkte upp. Han var ju från Norrland och då bilade bara han och jag upp.
Mm.
Och jag vet inte hur gammal jag var. Jag kan ha varit fem, sex år. Jag gick inte i skolan i alla fall. Och då stannade vi till då längs den här färden upp mot Västerbotten. Och så fick jag ett metspö. Och så satt jag liksom längst ut på en brygga. Och så fick jag pappa tog fram och grädde fram en mask. Och fick jag sätta den där. Och så satt jag med den där. Och jag såg liksom, det var så klart vatten. Så jag såg masken.
Mm-hmm.
Och sen efter ett tag ser jag att det kom en fisk. Och jag blir så jäkla... Alltså jag blir så... Jag blir både exalterad och rädd och liksom, och jag bara krampar i det där, håller i det där spöet och sen hugger den där fisken, så jag ser flötet och jag bara skriker pappa, pappa, och jag vet, jag rör inte spöet, det är bara så här. Och så kom min pappa då och en liten abborre, alltså en liten liten abborre, och pappa tog upp den där abborren och vi la den i en tidning, tidningspapper. Och sen så åkte vi upp till farmor och farfar. Och den där låg liksom vid mina fötter. Jag var så jäkla stolt.
Ja.
Och pappa, han hade hjälpt mig och vi gjorde det där tillsammans. Så det är ett väldigt tidigt, så här, väldigt fint barndomsminne som jag har. Som jag blir så här, helt varm av. Det är så en liten grej liksom att få den där lilla fisken. Men då var den här fisken, det var som att fånga en haj för mig. Det var så otrolig känsla.
Just det.
Och se den där närma sig kroken. Och så bara försvann flötet och jag var helt till mig. Det var helt sjukt alltså.
Men det är nog roligt när man ser något som det blir som att man nästan också väldigt fint minne såklart, att man kan nästan sia in i framtiden, att du ser framtiden före det här,
ja, alltså, det var det så hänt.
Så kan det vara ibland när man har barn, precis som du har nu igen och jag, att man kan ibland se vart, i mitt fall, att Tristan ska vad han ska göra redan innan han själv vet att man själv vet. Det kan jag tycka är så roligt att säga, ja, nu kommer han göra det här och sen kommer han göra det där. Ja, mycket riktigt, det var det han gjorde.
Då har du något sånt barndomsminne?
Det är märkligt vad som etsar sig fast sådär, men det är klart att det finns en del, men det som poppar mest upp är när jag har gjort mina föräldrar besvikna.
Alltså.
Eller i alla fall det som poppade upp nu, när jag var och spelade golf och Pappa hade köpt nya golfklubbor till mig och jag slog av en av klubborna.
Va? Du?
Ja, men nu förmerar jag ju, nu är jag faktiskt, måste du tycka att jag
är... Ja, du är lite mer sansad.
Men när då slog jag av en klubba, tror jag, mot ett träd, och då gick min pappa bara av banan. Han sa inte ett ord, han gick bara av banan. Oj. Och då, jävlar vad dåligt jag mådde då. Men
då, hur gammal var du ungefär då?
Ja, 27 kanske. Nej, jag skojar. Nej, jag kan ha varit 12 sånt där. Men det var kanske inte så fint minne, men
det är lustigt.
Nej, men jag minns vi red på kameler när vi var, det måste ha varit Tunisien då, kanske 81. Och vi hade såna här sjalar för att sanden inte skulle piska in i ögonen när det var supertidig morgon. Och jag, min lilla syster, mamma och pappa åkte upp på den där. De är bara så... pappa låter så konstigt när han vaknar. Men nej, men det var kamelerna. Men... ja, god morgon pappa. Nej, men så... Och du vet, mitt ute i Saharaöknen. Och åka på dem där som en liten. Och då måste jag ha varit 6 eller 7 bast. I din ålder kanske när du fiskade där.
Mm.
Och vi åkte ut på dem där. Och det minns jag, hur det var liksom varmt fast det var mörkt. Och det var liksom de här vyerna med stora sanddyner. Och liksom,
coolt.
Ja, det var verkligen mäktigt. Mäktig känsla.
Ja, häftigt alltså.
Och sen jag tror vi var, om det var i samma veva som vi också då åkte. Genom där till någon slags del där de hade spelat in Star Wars. Okay. I såna här grottor som folk bodde i öknen liksom, nere i, som hade byggt gruvor.
Okej.
Okay. Alltså, fan vad korkad det är. Inte ens prata. De hade byggt undervattens för vatten, mycket vatten i öknen. Gruvor, de hade inte byggt gruvor. De hade byggt bostäder som hade gröpt ur och under jord, ja, precis, tack. Mm. Och som man fick vara ner och titta i och sånt där. Så att tror vi köpte någon matta som jag hade kvar väldigt länge också, som jag inte har kvar längre just nu, men ja, så var det med det.
Mm.
Du, vill du ta en fråga till?
Kan jag göra.
Vem av dina vänner var du senast avundsjuk på?
Oj. Avundsjuk. Fan, så jag är inte så ofta avundsjuk. Men knappt på.
Vi stod och kissade bredvid varandra nyligen. Jag tänkte att du borde ändå.
Är det din golfklubba? Nej, men shit, jag kommer inte på någonting.
Tänk lite då, så kan jag säga en.
Ja.
Jag är faktiskt avundsjuk på våran kompis Måns Möller.
Ja.
Fast avundsjuk kanske är fel ord. Men ja, men vi säger väl avundsjuk då. Men egentligen så är det väl egentligen imponerad jag är ute efter.
Mm.
För hans enorma slit som han har haft från dag ett då med sin son Viggo. Mm. Som ju är autistisk.
Mm.
Och det jobb han gör med Viggo Foundation och alla grejer han gör. All den tid han lägger ner på sin son. Och däremellan liksom är en jättepositiv vän och alltid bjussig, så generös och liksom har haft det enormt tufft ju med det här och ändå liksom fungera och ändå vara så positiv. Jag tycker det får en det ger en ett fint perspektiv.
Mm.
Så jag är nog avundsjuk på den livsinställningen och den enorma kraften. För jag menar, all träning han lägger ner och den här världsrekord i att cykla. Jag vet inte vad han hittar den, men jag kan vara väldigt avundsjuk på den drivkraften.
Mm.
Så det jag säger Måns Möller.
Ja. Men om jag, nu tänkte jag lite här, men om ren avundsjuka så kan jag ibland faktiskt ha en uns av avundsjuka ibland kring alltså kollegor och så här, ibland när man får tänka sig, varför fick inte jag den frågan? Alltså till exempel om jobb eller någonting. Så här, jag hade ju kunnat göra det jobbet så himla bra.
Mm.
Ni kan ju åtminstone fråga mig så kan jag säga nej om jag inte vill eller kan och sådär. Mm. Det kan jag känna ibland. Ibland är det ju också, sen vet man i vår bransch, det är mycket tillfälligheter som gör att man får jobberbjudanden och så vidare hit och dit och så här. Men ibland kan jag känna en uns kanske, vilket jag hoppas är mänskligt, men jag blir liksom inte bitter eller arg och sådär. Men det kan jag nog känna någon gång.
Men inget namn?
Nej, det kan vara helt generellt. Alltså, det kan vara flera olika. Mm. Man tänker så att det där hade jag också kunnat göra. Jag hade kunnat göra det. Och ibland tänker man så här, det kan jag göra bättre. Det hade jag säkert inte kunnat göra. Men man måste ändå tänka så liksom. Men det kan jag nog känna någon gång.
Okej. Du, vill du tipsa eller vill du, hur ser resten av veckan ut? Jag tänker vi ska avsluta på något sätt.
Ja, nej, men det är lugnt. Jag har svägerskan boende hos oss nu också. Så jag har också en treåring och en femmånaders. Så det är full rulle.
Åh, herregud. Tre små barn och hur många vuxna?
Ja, tre vuxna. Svägerskan, min fru och jag. Så det blir väl lite gå till parken med treåringen där, Sigge. Han är i stort skön. Sen såklart ska jag försöka trycka in en golfrunda om jag hinner. Jo, jag ska spela med min, det är roligt, en granne där. Vi är ju ganska nyinflyttade i Djurgårdsstaden där. Mm. Så jag har ju lyckats hitta en granne på gården och så bara, aha, spelar du golf? Ja, men ska vi lira? Så det är lite kul.
Vad roligt.
Så spela med honom och lära känna honom lite grann sådär. Så det ska bli kul.
Annars är du med i en WhatsApp-grupp också som jag skapade. Ja. Där jag vill spela golf. Men okej, spela med grannarna du.
Nej, men jag kunde inte när det senaste där. Det gick inte.
men okej, cool. Jag har inte heller så mycket att göra den här veckan. Man går ju bara och väntar på att den här pandemin ska över. Jag skulle vilja att de bara släpper inreseförbudet så att vi kan få besök av Stashas mamma. Jag vet hur mycket det skulle betyda för henne att få hit svärmor som jag också älskar. Hon är fantastisk. Och också träffa mina föräldrar och liksom dels bara få umgås men också få lite hjälp. Mm. Det vet ju du som har ung dotter att det är inte helt enkelt varje gång.
Jag skulle kunna tipsa om en grej, för jag fick en födelsedagspresent som blev försenad och lite på grund av corona och sådär. Men vi var på en matlagningskurs.
Mm-hmm.
Jag och min fru, min äldsta dotter och även min yngsta dotter som satt i babybjörnen och sådär. Och sen var vi på en italiensk matlagningskurs. Så var bara vi fyra. Vi stod och brassade mat och vi gjorde lite frikadelli och gjorde egen pasta och hade med oss lite vin. Och det var supertrevligt. Alltså.
Men jag har hört att han har inte matlagningskurser längre.
Ja, men jag tar
han
över
ska in i fängelse.
Jag tar över nu. Jag blir den nya pastamannen.
Pastamannen. Det låter som verkligen så här, någon som har gjort något väldigt dumt. Jaha, hörrni, tack för att ni lyssnade. Och som vanligt, prenumerera på podden om ni vill få notiser om när vi släpper nya avsnitt. Vi heter Rock Comedypodden. Jag heter Mårten Andersson och finns på Instagram på Mårten Andersson 1974. Och min vän och kollega heter
Hasse Brontén och jag finns under namnet Hasse Brontén.
Om ni vill så hörs vi nästa onsdag. Maila gärna frågor om ni har några sådana till oss. Har ni inte det så har ni inte det. Hej då!
Hej då.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.